lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
När vi nu kommer till Jesaja kapitel 44 fortsätter temat från kapitel 43. Och det talas om den allsmäktige Gud och de hjälplösa avgudarna. Och i folkbibelns översättning så har det här kapitlet fått överskriften Det sanna Israel och den ende sanne guden. De sista verserna i kapitel 43 avslutar med att Gud nämner att de i varje generation hade syndat mot Gud. Redan din stamfader syndade och dina talesmän satte sig upp mot mig, sa Gud till Israel. Och fortsätter och säger att därför har han överlämnat Jakob till förbannelse och Israel till hån. Och i samma andetag fortsätter Gud och säger, men hör nu du min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Gud uttalar alltså förbannelsen, det vill säga syndens konsekvens över Israel som folk och över deras ledare som vilseförde folket. Men det betyder inte att jag är färdig med Israel. För min gudomliga målsättning med dig som min tjänare ska uppfyllas, säger Herren. Därmed för kapitel 44 oss in i ljuset av det kommande riket och löftet om den helige andes utgjutande. I det här kapitlet får vi en briljant satir med verklig udd, som talar om hur ödeläggande det är att hålla sig till avgudar. Och det är ett genomgående tema i hela det här avsnittet, eftersom människohjärtat helt sedan syndafallet har varit benägen att vända Gud ryggen och istället låta en avgud fylla vårt liv. Idag så handlar det väl inte om utskurna bilder, men allt som betyder så mycket för oss, att vi är beredda att bryta Guds vilja och bud för att uppnå det, det är en avgud. För där hjärtat är, där är den människans Gud. Vår värld är full av människor vars hjärtan är tomma. Och de jagar och letar efter något utan namn, men ingenting tycks kunna hjälpa dem. För de lever utan Gud och utan hopp i denna värld. Och deras avgudar varierar. För någon heter avguden karriär. För någon heter den tjäna mera pengar. En annan har gjort en avgud som heter njutning eller frosseri. För andra åter heter avguden nöjen. Och för andra så är berömmelse det som upptar deras hjärtan. För andra åter heter avguden sex. Det vill säga man dyrkar det skapade istället för skaparen. Någon upphöjer sig själv. Någon tyr till alkoholen. Andra åter fyller sina tankar med affärer. Och en del har en krävande avgud som heter vad andra menar. Det är några av Sveriges avgudar idag. Och när vi kommer till kapitel 46 får vi tillfälle att se närmare på temat skillnaden mellan Gud och avgudarna. Så att vi kan tänka över var vi själva står när det gäller det här. Kapitel 46 börjar med ett löfte till Israel, att Herren som har både format och kallat dem fortfarande är deras hjälpare. Vi läser Jesaja 44, vers 1 och 2. Men hör nu, du min tjänare Jakob, du Israel som jag har utvalt. Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet och som hjälper dig. Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesurun som jag har utvalt. Namnet Jesurun är ett poetiskt namn på Israel som Mose använder i sin avskedssång där han i 5 Mosebok 32 bland annat säger att när de fick äta av landets gröda fick gräddmjölk av kor tillsammans med det bästa av lamm. Då säger Mose i 5 Mosebok 32:15, då blev Jesurun fet och slog bakut. Han övergav sin Gud, sin skapare, och föraktade sin frälsningsklippa och de offrade åt onda andar som inte är Gud. De övergav klippan. Här vill jag påminna om kontrasten mellan Jakob efter naturen och Israel eller Jesurun efter det som var Guds tanke och plan. Vi kan säga att Gud påminner Israel att det var inte Israel som hade utvalt Gud, men Gud som hade utvalt Israel. Och så säger han sitt gudomliga, frukta inte. Han som skapade dig och hjälper dig säger, frukta inte. Och så kommer den här profetian om den helige ande i vers 3, som är väl värd att lägga märke till. Vi läser verserna 3 och 4. Ty jag ska utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar, så att det växer upp mitt ibland det gröna gräset som pilträd vid vattenbäckar. Jag tror att det här refererar till utgjutandet av Guds ande som profeten Joel förkunnar i Joel 2:28. Och om du läser Joels profetia riktigt noggrant så förstår vi att utgjutandet av Guds ande på pingstdagen var inte uppfyllelsen av Joel 2:28-32, utan en del av det löftet. Pingstdagen var framförallt ett uppfyllande av Jesu löfte i Lukas 24:49, där han säger, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, men ni ska stanna här i staden tills ni blivit beklädda med kraft från höjden. Låt oss också verkligen lägga märke till vad Petrus säger i sin predikan på pingstdagen i Apostlagärningarna 2, verserna 16 till och med 21. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag skall utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min ande och de skall profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Vi lägger märke till att Petrus säger inte, detta är uppfyllelsen av det som blev sagt genom profeten Joel. Men det är en del av uppfyllelsen. Skarorna som var samlade i Jerusalem den dagen gjorde narr av lärjungarna eftersom de talade olika språk. Och i Apostlagärningarna 2, verserna 32 och 33 säger han vidare. Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det, sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. Så Petrus säger att de ska inte bli förvånade över det de ser och hör, för det är ett Guds verk. Och liknande ting kommer att ske i den sista tiden. Men att Joels profetia inte uppfylldes på pingstdagen, det ser vi när vi läser fortsättningen på profetian som Joel bar fram. Och jag citerar Joel 2, vers 30 till och med 32. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag, den stora och fruktansvärda. Och det ska ske, att var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar. För det första, det skedde inte på pingstdagen. För det andra så säger Joels profetia att Gud ska utgjuta sin ande över allt kött. Det skedde inte heller på pingstdagen. I Apostlagärningarna berättas att det först var 120 lärjungar, sedan 3000 troende, så det var inte alla. Och fortfarande efter cirka 2000 år är det fortfarande långt ifrån alla. Men det förringar på inget sätt det som skedde på pingstdagen och som efter Jesu ord var nödvändigt för en Jesu lärjunge. Att utrustas med det som Fadern hade lovat, nämligen kraft ifrån höjden till att vara ett Jesu vittne. Men den fulla uppfyllelsen av Joel 2, 28 till och med 32, det ligger i framtiden. Och det är en av orsakerna till att jag om och om igen säger att Guds rikaste och största tid på jorden är fortfarande framtid. Jesaja 44, verserna 9 till och med 20, innehåller en briljant polemik mot avgudsdyrkan. Och det profetiska budskapet vill uppenbara för människan hur ödeläggande avgudsdyrkan är för människan. Och om de verkligen tänkte efter, så skulle de inse att det gudar de dyrkar har ju inte ens de fem sinnena som människan har. En avgud kan varken höra, se, tala, lukta eller känna. Petrus kallade dem för tomhet eller ett intet. Jesaja 44, vers 10. Vem vill forma en gud och gjuta ett beläte som inte är honom till någon nytta? Profeten frågar, varför använder du så mycket av din tid med att göra dig en gud? Du borde skämmas. Du blandar begreppen. Det är inte du som ska göra dig en gud. Det är Gud som har skapat dig. Endast Gud är Israels klippa. Och Mose använder just ordet klippa 3 gånger i sitt avskedsvittnesbörd, som du återfinner i 5 Mosebok kapitel 32. Men med avgudarna och deras dyrkare så är det tvärtom. Och Jesaja 44, verserna 9 till och med 20, visar att avgudarna bara är människoverk och att allt avguderi är förförelse som bedrar människan. För avguden som människan producerar har sitt ursprung ur skogen och är gjord från ett trä som Gud har skapat. Endast Gud kan skapa träd. Och så tar den ogudaktiga människan Guds skapelse, arbetar och strävar. Och när människan har strävat och arbetat länge, så låter hon sitt eget verk bli föremål för hennes tillbedjan, och hon glömmer sin skapare. Vi läser Jesaja 44, vers 14 och 15. Man fäller cedrar åt sig och tar stenek och vanlig ek och väljer bland skogens träd. Man planterar lärkträd åt sig och regnet ger den växt. Detta har människorna till bränsle. Man tar av veden och värmer sig med den. Man tänder på den och bakar bröd. Men man tillverkar också en gud av den och tillber denna. Man gör av träet en avgudabild och faller ner för den. Det är som om Gud säger: ni tar alltså den ena biten och bränner upp den för att värma er eller baka bröd. Och den andra biten ni hugget av, den gör ni er en gud av. Ni är väl klara över att efter allt ert arbete och all er konstnärliga insats så brinner ändå den biten lika bra som den första. Er hemgjorda gud består inte eldprovet. Ändå inbillar ni er att den kan vara er till någon hjälp. Vi läser Jesaja 44, verserna 16 och 17. En del av träet bränner man upp i eld. Över en annan del lagar man kött till att äta, steker sin stek och äter sig mätt. Sedan värmer man sig och säger: gott, nu är jag varm, nu njuter jag av brasan. Men av det som är kvar gör man en gud, en avgudabild. För den faller man ner och tillber. Man bönfaller inför den och säger: rädda mig, för du är min gud. Ja, det är otroligt vad människan kan försöka trösta sig med. I sitt sökande efter mening med livet, sökande efter lycka och framgång, ära och berömmelse, makt och pengar, så blir allt detta bara avgudar som gör livet ännu tommare. Man söker allt utom Gud. När människan avfaller från Gud, vänder Gud ryggen, så blir hennes tankar tomma och hennes hjärta förmörkat. Och det visste Paulus. Därför skrev han i Efeserbrevet 4, vers 17 och 18: i Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. Det är främmande för livet i Gud. Och i sitt andra brevs andra kapitel talar Petrus om dessa som talar stora och tomma ord. Och i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4 skriver Paulus: är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi läser Jesaja 44, vers 18. Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting, ty deras ögon är tillslutna så att de inte ser, och deras hjärtan så att det ingenting begriper. Profeten Jesaja förkunnar hur Gud bedömer dessa människor som söker allt annat, men inte söker den enda sanne Gud. Som tillber människoverk, sitt eget eller andras. Gud säger: dessa människor vet ingenting och förstår ingenting. De begriper ingenting. Någon har sagt att den som är fattig saknar något, men den som är ogudaktig saknar allt. Tänk på detta, säger Gud till Jakobs efterkommande. Vi läser Jesaja 44, verserna 21 till och med 23. Tänk på detta, du Jakob, du Israel, ty du är min tjänare. Jag har format dig, du är min tjänare. Israel, du blir inte bortglömd av mig. Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, jag har återlöst dig. Jubla, ni himlar, ty Herren har gjort det. Höj glädjerop, ni jordens djup. Brist ut i jubel, ni berg, du skog med alla dina träd. Herren har återlöst Jakob, han visar sin härlighet i Israel. Gud ber Israel tänka över vart avguderiet hade fört dem. Men avsnittet avslutas inte med talet om avgudarnas tomhet, utan med Israels kallelse att uppenbara Guds härlighet bland hedningarna. Guds löfte från första versen i Jesaja 43, som upprepades i första versen i kapitel 44, återupprepas än en gång. Vänd om till mig, jag har förlossat dig. I anden kan profeten se detta ske. Därför uppmanar han hela skapelsen att stämma in i lovsången, tacksägelsen och jublet. Jublan i himlar, ty Herren har gjort det. Och det Herren har gjort vilar på säker grund. Herren har återlöst Jakob. Han visar sin härlighet i Israel. Det är framtidsperspektivet för det här avfälliga folket. För Herren har förlossat dem. Och vi avslutar det här programmet med att läsa de fem sista verserna i Jesaja 44, där Gud genom profetens budskap stadfäster Jerusalems framtid. Jerusalem skall bli bebott. Jesaja 44, verserna 24 till och med 28. Så säger Herren, din återlösare, han som har format dig allt ifrån moderlivet. Jag, Herren, är den som har gjort allt. Den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig? Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intet och gör spåmännen till dårar. Den som låter det visa komma till korta och gör deras kunskap till dårskap, men som bekräftar sin tjänares ord och fullbordar sina sändebuds råd. Jag är den som säger om Jerusalem, det skall bli bebott, och om Judas städer, det skall bli uppbyggda. Jag ska resa upp deras ruiner. Jag är den som säger till havsdjupet, torka ut. Dina strömmar ska jag låta sina. Jag är den som säger till Koresh, han är min herde. Han ska fullborda allt det jag vill. Han ska säga om Jerusalem, det ska bli uppbyggt. Och till templet, din grund ska bli lagd på nytt. Lägg märke till att innan det här fantastiska framtidslöftet proklameras så påminner Herren än en gång om den grund som hela deras framtid bygger på, nämligen att Herren är deras återlösare. Gud är den som säger att Jerusalem ska bli bebott. Han förkunnar Jesaja om en ny fas i Guds eviga rådslut. Det gäller frigöringen från fångenskapet, och den gången väljer Herren den persiske kungen Kores. Och denna kung, han tog makten i Ansian, en provins i Elam, år 559 före Kristus. Han fick snabbt otroligt stor framgång och la under sig Medien, Lydien och hela mindre Asien innan han intog Babel år 539 före Kristus. Och strax efter att han kommit till makten så gav han judarna frihet att återvända till sitt land för att återuppbygga templet och dyrka sin Gud. Men att Jesaja cirka 150 år tidigare kunde förutsäga Kores mission och till och med förutsäga hans namn, det är verkligen en stötesten för förnuftet, men helt i samsvar med hur Gud handlar. Han talar och han uppfyller sitt ord. I en levande och profetisk stil så beskriver Jesaja denne kung som ska komma som ett led i Guds plan, att Jerusalem ska återuppbyggas. Jesaja 44 är alltså inte en historisk rapport, men en gudomlig profetia. Jesaja kunde inte skapa mat, men han kunde servera. Det vill säga, Jesaja kan inte skapa den livgivande framtidsprofetian. Men när Gud uppenbarade, kunde han förkunna Guds budskap, och det gjorde han. Det var Gud som styrde i Jesaja liv. Också du borde låta Gud överta ditt liv. Han kan göra långt mer av ditt liv än vad du kan. Tänk på detta. Du är inte bortglömd av din Gud. Han har utplånat dina överträdelser som ett moln och dina synder som en sky. Vänd om till honom. Han har återlöst dig. Låt honom välsigna dig just nu. Han bekräftar sin tjänares ord och fullbordar sina sändebuds råd. Jesaja profeterade om Kores, som Gud skulle sända så att Jerusalem skulle kunna återuppbyggas. Och i nästa program ska vi se på Kores som Guds verktyg, som det står i överskriften till kapitel 45. Och egentligen så borde vers 28 ha hört till kapitel 25, eftersom den versen börjar profetian om denne persiske kung, som vi ska se närmare på i nästa program. För här är vår tid ute för den här gången. Jag säger bara på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 10368, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 10368, Stockholm.